Jag har visserligen talat om folk som sliter skjortan av en. Men det finns samtidigt i våra liv det perspektivet att vi ska vandra i anden. Så att du har alla möjligheter i världen att säga nej till både det ena och det andra. Det är inget snällhetsevangelium det här, där vi ställer upp på precis vad helst folk säger till oss. Du kan väl göra det? Ja visst. Du kan väl göra det? Ja visst. Du kan väl göra det? Ja visst, gärna. Tills vi fullständigt kreverar av allas krav och allas begärelser. Oh nej, visst ska du kunna säga nej. Det hände sig ju ibland att Jesus var på väg till exempel från Kafarnaum, som det står i nya översättningen. Och så högg människorna tag i honom, och så sa de det att hörru, vi vill att du stannar här. Vi har så många behov här. Ja, kan hända, sa Jesus, men jag måste gå till de andra städerna också. Han gjorde bara vad han såg fadern göra. Så det här är inte någonting för identitetslösa ja-sägare. Utan det är någonting som ska göra oss lika fadern. Han säger inte okej till allting. Det behöver inte vi göra heller. Men när vi säger nej, så ska vi veta vad som är Guds ja i våra liv. Marxisterna, de har ju hånat oss för den här texten länge nog nu, tycker jag. De har ju sagt bara detta att ja, kristendomen, det är en filosofi för utsugare, så att de ska pacificera underklassen så att överklassen ska kunna hugga för sig. Det är inte så. Det är inte alls så. Det Jesus säger här, och som vi kan börja med att ta fasta på, det är att vi kan aldrig lösa några problem genom att möta hat med hat. Det är liksom det fienden är ute efter. Egentligen det fienden alltid är ute efter i våra liv. Jag tror inte att det är bara vår hälsa, eller bara våra prylar, eller bara någonting speciellt, vare sig i kroppen eller själen, utom just detta att han är alltid ute efter vår glädje. Fröjd i Herren är vår starkhet. Okej, ta hit fröjden, säger djävulen. Så har jag avväpnat dig. Halleluja. Så han låter naturligtvis människor komma i vår väg, som klipper till oss och ger oss ett smäll på käften. Och så väntar han och tittar. Blir han arg nu? Gick glädjen sin kos eller gick glädjen inte sin kos? Och det är viktigt att vi alltid vet, vi måste lura djävulen. Håll tag i glädjen, håll hårt i den. Den är det dyrbaraste du har. Den är läkedom till ande, själ och kropp. Det är den som öppnar himmelrikets alla förråd för dig. Glädjens olja, glädjen i den heliga ande. Och därför är det så viktigt att vi aldrig låter vreden få makt över oss. Det är det Jesus säger här. Var försiktiga, mina vänner. När vi ska försöka att förstå hur också Jesus menar positivt, för det här är ju ännu så länge bara ett varningens ord, något negativt. Akta er för vreden, akta er för hatet, akta er för bitterheten och de gärningar de föder. Men vi är ju ute efter att vinna seger, inte bara ute efter att akta oss. Det är alltid försagdhetens ande som talar om för oss, åh, du måste vara försiktig här, du måste akta dig, och det kan bli farligt det här. Och till sist så blir man så rädd så att man krymper ihop en liten hög i ett hörn och sitter och bara huttrar och darrar. Det är inte heller men. Vi ska visserligen ta till oss detta varningens ord, men vi måste också söka ett positivt evangelium. Hur gör man när folk börjar puckla på en för att vinna seger? Du vet, Paulus säger ju det att vi är segervinnare, vi är hypersegrare, som vi läste för ett par veckor sedan. I nöd, ångest, i förföljelse, vad det är mera. Det är där vi segrar. Det är där segerkrafterna verkligen kommer till sin rätt. Men hur gör man? Jag tror vi kan bena ut problemet ungefär så här och säga att ondskan uppträder i två manifestationer, i två skepnader. Det ena är ondskans andemakter och det andra är onda människor. Bibeln talar om onda människor. Och de människor som ger sig på dig, det är kanske onda människor som är så att säga onda helt tillfälligt. Det kan hända den bästa av oss också. Men det finns också sådana som nästan höll jag på att besluta sig för ondskan, som valt den. Det innebär inte att de inte kan komma att bli fria senare, men vi måste i alla fall acceptera begreppet ondskans människor. Vi får inte bli så humanistiska, vi säger att alla är goda innerst inne och det finns bara onda andemakter. Nu måste det vinnas en seger på två fronter, med andra ord. Det måste vinnas en seger över de onda andemakterna och det måste vinnas en seger över de onda människorna. Ja. Nu går vi till Efesierbrevet 6. För nu måste vi börja att hitta en liten arbetsfördelning här mellan Gud och oss. Efesierbrevet 6 och 12. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter, står det här i nya översättningen, i himlarymderna. Här står det talat om någonting som är väldigt viktigt och som Guds folk glömmer av ideligen. Det finns en arbetsfördelning mellan Gud och människor. Vi är kallade att operera på ett frontavsnitt, men inte på ett annat. Vår kamp gäller inte de onda människorna. Det gör det aldrig någonsin. Din kamp gäller aldrig onda människor. Den gäller bara onda andemakter. Det är ju, va? Det förstår inte grejer. Vi ska strax lägga ut det här lite bättre. Du får acceptera det en liten stund bara, så kommer det. Vår kamp gäller bara ondskans andemakter och inte onda människor. Nå, vem tar hand om de onda människorna då? Det behövs ju det med. Ja, det gör Gud. Ja. Och det ska vi strax se ett litet bibelord på. Men jag vill stryka under det här för att ni ska se att det finns en sådan arbetsfördelning. För att vi tänker människotankar. Och vad säger oss människotankarna? Jo, de säger så här: Gud som är en ande, han får ta hand om andemakterna och vi som är människor, vi tar hand om människorna. Så tänker vi alltid. Fråga mig inte varför, men vi tänker alltid bakvänt. Så fort du tänker någonting som luktar människotank, så bara vänd på det så får du det bibliskt. Ja. Och då ska vi se lite grann hur det går till när Gud tar hand om de onda människorna. För det är det vi ofta tänker med en viss bitterhetens tagg i vårt inre, att ja, men det gör ju inte han. Det har jag så rik erfarenhet av. Jag har varit påknölad av så många människor i mitt liv och det var ingen som tog hand om dem. Vi går till Romarbrevet 12. Då ska du se att Gud tar hand om de onda människorna, men här finns spelregler inrymda i detta. Romarbrevet 12. Vi läser verserna 14 till 21. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så här räknas det på fullaste allvar med att man ska kunna vinna seger. Det är inte alls bara en fråga om en snygg och ordnad reträtt i människofruktans tecken, utan här handlar det om att vinna seger. Men Paulus, han börjar varna precis som Jesus: akta er nu för att bli arga. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. För det är precis vad djävulen är ute efter. Han är ute efter att vi ska förbanna. Då kommer vi under skuld, han kan anklaga oss inför fadern och sen hamnar vi klistret på ett eller annat sätt. Så det är det första. Det handlar om vad vi inte ska göra. Men sen kommer också en förunderlig instruktion om vad vi ska göra. För att det som händer när någon knölar till en på allvar, det är att man blir, som man tycker, heligt vred. Det här är ju inte rättvist, tänker man. Och så tittar man lite underifrån på den där stora starka figuren som trampar på en, och så tänker man så här: han kan ju inte gå omkring här i världen och få lov att göra på det här sättet. Det måste ju bli något stopp på den där karen någon gång. Och eftersom ingen annan gör det, så gör jag det. För världens skull, så att säga. För att det goda ska segra till sist. Intressant. Ja. Paulus varnar också för detta tänkesätt. För det legitimerar vreden och förbannelsen i ditt liv. Han säger: ta inte rätten i egna händer, mina kära. Det är precis vad vi vill. Och det kan hända att vi hade rätt. Och det förutsätter jag att vi har. Tänk dig att du har rätt. Du har blivit angripen utan sak. Du har skamlöst blivit beljugen eller förtalad eller bestulen eller vad du kan vara. Det är inget snack om vem som har fel och vem som har rätt. Paulus säger: ta inte rätten i egna händer. Utan han säger så här: lämna in den till domstolen istället. Jag brukar säga: om någon knycker din bil, så går du inte hem och laddar geväret. Utan du går till polisen. För om du laddar geväret och fyrar av, då står också du under skuld. Och antagligen får du längre straff för dråp eller mord, eller vad det kommer att kallas, än vad han får som knyckte bilen. Ta inte rätten i egna händer, utan lämna in ärendet till domstolen. Och nu kommer det intressanta. Det finns många människor, många också av er, som har gått igenom kriser och på fullaste allvar undrat var Gud höll hus någonstans, mitt uppe i alltsammans, eller hur? Gud verkade så otroligt frånvarande, så alldeles osedvanligt frånvarande. Passiv och likgiltig. Min vän, du lämnade aldrig in ärendet till domstolen. Så enkelt är det. Precis så enkelt. Hur gör man när man lämnar in ärendet till domstolen? Och vad händer när du lämnar in ärendet till domstolen? Jo, då kommer Gud att skipa rättvisa. Guds vrede kommer att ha sin gång, säger Paulus. Han kommer att ta hand om de onda människorna. Men när du lämnar in ditt ärende till domstolen, så ska du se till så att du själv är fri från skuld. Annars blir också du dragen inför rätta. Och jag tror det fungerar i princip så här, att när någon pucklar på dig och du blir arg och vred, så tänker Gud så här: jaha, här har vi två stycken. Det var ju visserligen han som började, men nu är de ju lika goda kålsupare bägge två. Så om jag ska ta hand om onda människor, så åker de dit bägge två. Det tycker jag på sitt sätt också är lite synd, för det var ju han som började. Så jag väntar. Och så händer ingenting, och så händer ingenting. Och så stiger vår bitterhet och vår anklagelse mot Gud. Gud är den som aldrig griper in när man blir förföljd. Gud är den som aldrig griper in när folk är svåra mot den. Det blir slutsatsen. Den är inte sann. Därför du lämnade aldrig in ärendet till domstolen. Och Gud tog inte självmant upp ärendet, för han såg att han skulle bli tvungen att döma dig också. Du lämnar in ärendet till domstolen, till den Gud som är oändligt mycket mer intresserad av rättvisa här på jorden än vad du någonsin kommer att bli. Du lämnar in ärendet genom att göra dig själv fri från din vrede. När du har gjort det, så kan du säga till Gud: nu vill jag att du skipar rättvisa. För vad har då hänt? Jo, när du blev vred, så hoppade ondskans andemakter på dig. Jippi, säger de, och så kommer de rusande i horder. De förblindar dig, de får blodtrycket att stiga, det flimrar för ögonen, det svartnar i din själ, och vad som mera händer? Hjärtat bankar, fjärilarna fladdrar i magen och så vidare, och så plötsligt så klipper du till. Men när du nu känner: wow, nu är de på mig igen, då går du inför Gud Och så ber du Herren om förlåtelse för din vrede. Och du kan också få lov att tala ut din vrede. Du kan få ge luft och ord och liv och till och med sång, höll jag på att säga, åt din harm. Över att ha blivit orättvist behandlad. Men när du talar med Gud om saken så ska din avsikt, bara den Gud frågar efter, din avsikt ska vara denna. Gud, befria mig från det här. Jag bekänner allt sammans inför dig. Jag har bara en enda önskan, och det är att bli så fri ifrån min vrede, från min förtrytelse, från min ilska, från min svartsjuka, eller vad det nu är. Jag har bara en enda önskan, jag vill bli så fri så jag kan välsigna, och välsigna av hjärtat. Jag nöjer mig inte med några halvmesyrer, Gud. Jag tänker sitta här inför dina fötter, tills dess jag är så ren att jag kan välsigna. Och när du är så ren, min vän, då har du vunnit seger på ditt frontavsnitt. Halleluja. Då är ärendet inlämnat i domstolen. Den Gud som är mycket intresserad av rättvisa, men som har det ryktet om sig bland människor som tänker människotankar att han inte är ett dugg intresserad av rättvisa, utan bara av att hans tjänare går omkring och lider. Den guden har nu tagit över ärendet, och du kommer att få se på grejer. Du lever vidare i glädje och välsignelse. För det hela gick ut på att ta glädjen ifrån dig, och det kommer du inte att låta det ske. Du håller stenhårt kvar i din glädje, och du vandrar vidare i din glädje. Du har kanske blivit av med skjortan, som sagt, men det må vara hänt. Glädjen är mycket dyrbarare än skjortan. Och Gud kommer att skipa rättvisa. Vi ska ta och se på några små praktiska bibliska exempel på det här. Vi ska gå till Gamla testamentet, och vi ska gå till Saltaren. Saltarens 54:e psalm. Du vet, från början så kom ju David, smord av Samuel, han kom till kung Sauls hov och gjorde en väldig lycka. Han kunde spela på harpa och sjunga bibelkörer så att Sauls onda ande från Herren, som det stod, den vek bort en liten stund. Och han vann segrar över filisterna som med en 10-potens övergick vad Saul hade vunnit. Saul har vunnit sina 1000, men slagit sina 1000, men David han har slagit sina 10 000, sjöng folket. Och det dröjde ju inte så länge för en Saul, förmörkad av den ande som drabbade honom, jagade ut David ur sitt hus. Han skulle döda honom. Och David han flydde och tillbringade många år ute i öknen, eller i öknarna, för han hade sett ständigt Saul i hälarna. Saul var ständigt intresserad av att veta vart David hade tagit vägen, och försökte på olika sätt att organisera små expeditioner ute i det gröna, hade jag sån här sagt, men ute i det gula kanske snarare, och slå ihjäl David. Så befinner sig nu David i öknen Sif, och i närheten där bor de så kallade sifiterna. Och de tycktes av någon anledning inte uppskatta Davids närvaro så värst mycket, utan de skvallrade för Saul. Nu är han här. Och då får vi blicka in lite grann i Davids böneliv. Vi får höra den bön som David uppsänder till Gud i sin besvikelse över sifiternas handlande och i sin vrede mot Saul. Lyssna nu, ska ni se. För sångmästaren med stränga spelen, sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig nu gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn och skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal. Ty främlingar reser sig upp mot mig, och våldsverkare står efter mitt liv. Det har inte Gud för ögonen, sela. Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ. Må det onda falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast, då ska jag offra åt dig med villigt hjärta. Jag ska prisa ditt namn, och Herre, ty det är gott. Jag ur all nöd räddade mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender. En sån anskrämlig psalm, tycker vi. Det hör till de där psalmerna som vi aldrig någonsin skulle drömma om att avsluta en syföreningskväll med. Den är inte tillräckligt from. Den är inte tillräckligt fin. Det här är ju inte för 5 öre att vända andra kinden till, eller hur? Tycker vi som tänker människotankar. Och ser inte att just precis detta är vad David praktiserar. Han sitter inte i öknen Sif och rullar tummarna och säger det att ja, Saul han är så snäll och människorna här är så snälla och jag ställer upp på allting och de får gärna komma hit och slå ihjäl mig. Det finns inte ett spår av förljugenhet inför Gud. Inte ett enda dugg, han säger precis som det är. Det finns många som tror att Gud ramlar av tronen när vi är ärliga mot honom. Vi beter oss alltid som om Gud inte kunde se rätt igenom oss. Det är konstigt. Vi vet det allihopa. Men så när vi kommer till skott så försöker vi ändå att trixa. Och vara oärliga. Att få lön ifrån Herren. Det förutsätter först och främst att du säger som det är. Det är bara när sanningen i dig kommer ut över din mun. Som sanningen också från Gud kommer ut ur hans mun. Och David han säger precis som det. Han kastar sin börda på Herren. Han talar precis om vad han känner. Och han kastar sin börda på Herren. Och det kan du se. När vi går till första Samuelsboken 26. För där står det berättat om vad som hände när Saul till sist kom ut i Sifs öken. Första Samuelsboken 26. Han kommer där med en truppstyrka och vagnar och utrustning. Nu ska han besegra David och hans mannar ute i öknen. Men Herren är nu på färd. David har lämnat in ärendet till domstolen och Herren arrangerar så att David vinner målet. För David är ren. Och Saul är inte ren. Genom en sorts Herrens nåd blir Saul så oförsiktig när de kommer ut i öknen. Så när det blir kväll och de ska sova så sätter de inte ut någon vakt. Allihopa lägger sig på marken och sover. Och David kommer tillsammans med sin vapendragare Abisai och får se det här också genom en Herrens nåd. Vi börjar läsa i 7:e versen. Så kom då David och Abisai om natten till folket där och såg Saul ligga och sova i vagnborgen med spjutet nedstött i jorden bredvid huvudgärden. Och Abner och folket låg runt omkring honom. Då sade Abisai till David: Gud har idag överlämnat din fiende i din hand, så låt mig nu få spetsa honom fast i jorden med spjutet. Det ska ske genom en enda stöt, jag ska inte behöva ge honom mer än den. Men David svarade Abisai: Du får inte förgöra honom, ty vem har räckt ut sin hand mot Herrens mord och förblivit ostraffad? Och David sade vidare: Så sant Herren lever, Herren må själv slå honom, eller också må hans dödsdag komma i vanlig ordning, eller må han dra ut i strid och så bli dödad. Men må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle räcka ut min hand mot Herrens morde. Ta nu likväl spjutet som står vid hans huvudgärd och vattenkruset och låt oss sedan gå vår väg. Och som han gjorde så. På morgonen så står David på en klippa ett stycke därifrån och vinkar glatt till Saul och frågar var han har spjutet och vattenkruset. Och Saul fattar att det är David själv som har varit där och knyckt dem. Precis bredvid hans huvudgärd där han låg och sov. Han förstår att David har skonat hans liv. Han bryter upp med hela sin truppstyrka och går därifrån. Nå, vem vann? Det gjorde David. Hur vann han? Genom att lämna in ärendet till domstolen. Och vi ser, tjuven han är alltid framme. Också i den bäste vännens gestalt många gånger. Abisai, han stod där och tänkte människotankar. Gud har utlämnat din fiende i din hand, säger han till David. Låt mig nu bara få spetsa honom på spjutet. Jag ska ge honom en stöt, det behövs inte mer. Men David, han är nu så fri. Han är så fri i sitt inre. Han är inte bara i stort sett så att han har kommit fram till att jag och Saul har ju haft en så svår barndom, och han har ju i alla fall fått en onda ande från Herren, så man får ju vara lite snäll mot honom, utan han är fri till att välsigna Saul. Ni måste se den skillnaden, för den är väldigt viktig. Han är fri till att välsigna Saul. Och han säger, det får inte ske. Det är Guds sak, säger han. Herren må själv slå honom, eller också må hans dödsdag komma i vanlig ordning, eller må han dra ut i strid och så bli dödad. Men må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle räcka ut min hand mot Herrens mord. Det hade varit väldigt lätt gjort för David att tänka så här: ja, ja, Saul han är Herrens moder, men det är ju jag också. Så vi är lika goda kolsupare. Och nu har han stått i vägen länge nog för Guds vilja. Och jag vet ju vad som är Guds vilja, nämligen att jag ska sitta på tronen. Så nu fixar jag det här. Pang, bom. Inte sant? Så kopiöst fri han var. Och det är så viktigt att vi ser det här. Det här var inte att gräva upp gamla tunnor. Utan det här var att hela tiden lösgöra sig från en vrede som på nytt försöker kasta sig över honom. På nytt och på nytt försöker ta honom. Med frestelse försöker ta honom i sina klor. Förstår ni? Och den här arbetsfördelningen, lägg den på minnet. Vi är inte lovade att alla ska vara snälla mot oss. Herren till och med säger, ve er när alla människor talar väl om er. Då är det något fel någonstans. Har man förföljt profeterna som var före er, så kommer man att förfölja er också. Bered er på det. Hur gör jag då? Jo, genom att lära mig Guds rikes arbetsfördelning. Satan ska krossas inte under Herrens fötter utan under våra fötter. Jag har gett i makt att trampa på ormar och skorpioner och till att förtrampa all ovännens härsmakt. Det är den frigjorda människans arbetsuppgift. Att vinna seger över onda andemakter. Gud tar hand om de onda människorna. Som är ondskans andemakters enda möjlighet att komma åt dig och mig. När vi opererar på vårt frontavsnitt. Vi kan plötsligt få onda människor som hugger oss i ryggen. Det är vi inte lovade något annat. Men vi är tillsagda att låta Gud ta hand om dem. Och du kan se Paulus liv. Han opererade aldrig mot onda människor. Tänk vad lite han var ute för att försvara sig i den allmänna teologiska debatten. Han hade kunnat nämna många fler vid namn än Hymenaeus och Alexander. Det är jag helt övertygad om. Men han opererar hela tiden i andevärlden. I bön, i förbön och välsignelse. Så var han också makalöst segerrik. Och det är så, mina vänner, att de välsignelser har den allra största genomslagskraften. De böner och förböner har den allra största genomslagskraften som framsäges under förföljelse. I hela Nya testamentet finns det bara ett enda vittnesbörd om en farisé som verkligen kom till tro. Det står talat om många fariséer som kom med i församlingen. Men Paulus kallar dem i Galaterbrevets andra kapitel för falska bröder. Men det står bara talat om en enda farisé som kom till verklig tro, och det är Paulus. Om vi ska ta Ingemar på orden, som han sa igår, att allt som sker i Guds rike, det föds fram i bön, så kan vi ju alltid roa oss med att fråga, vem bad för Paulus? Ja, det gjorde antagligen inte församlingen i sin helhet. För när Paulus blev omvänd så flög de inte upp och prisade Herren och sa, jippi, det var ju ett härligt bönesvar jag har fått. Utan alla sa ungefär så här att, ja, så har han blivit omvänd. Vågar vi släppa in honom här? Men det står talat om en enda människa som vid ett enda tillfälle bad för Saulus från Tarsus. Och det var Stefanus när han dog. Så vill du bli stark i bön, min vän, så måste du komma in i detta att när vi är svaga, då är vi starka. Men om svagheten kommer till oss genom människor, så måste vi ha först lärt oss konsten att verkligen vända andra kinden till. Att tala ut med Herren tills vi är fria, rena, rena till att välsigna. Sen finns ingen gräns för vad som kan ske. Men jag menar, köttet måste vara ordentligt fastspikat i våra liv. 7-tumsspik med stora huvuden. Inslagna på många ställen. För det här är inte köttets evangelium utan andens. Låt mig ta ett annat exempel på en gudsman i stort trångmål. Profeten Elia. Han höll sig undan i 3,5 år när det inte regnade i Israel på kung Ahabs tid. Och det gjorde han med allt skäl, för kung Ahab hade bara en enda tanke i huvudet, och var att slå ihjäl Elia. Han trodde det skulle börja regna om han fick slå ihjäl Elia. Det hade väl aldrig börjat regna då. Men Elia, han höll sig undan, för han vandrade i anden och Gud sa till honom: du ska inte vara i närheten av Ahab. Men när 3,5 år har gått så säger Gud till Elia: träd nu fram inför konung Ahab, så vill jag låta det regna på jorden. Och Elia, han känner att hjälp, nu drar det ihop sig här, men han går. Och man kallar samman Baals profeterna, ni vet hela den här berättelsen. Tänk vilken risk det här var. Han hade ju inga garantier, Elia, för att han skulle överleva det här. Han går rakt in i lejonets kula. Omgiven av 400 Baalspräster står han där ensam och bygger sitt altare och häller vatten på veden och vad det är han gör mer. De kunde ju när som helst få för sig att grabbar, kom nu så slår vi ihjäl honom och så är vi av med det här. Kan vi gå hem och äta middag istället för? Precis vilket ögonblick som helst kunde detta ske. Men Elia är lydig. Han går in, precis in i lejonets kul. Och han gör det Herren har sagt. Och i detta trångmål vinner han seger. Eller vi kan tänka på hur Moses sa. När människorna står vid Röda havets västra strand. Och det verkar helt hopplöst och förlorat alltsammans. Och folk, paniken börjar komma och alla vimsar av varann och börjar plocka fram fällknivar och svärd och vad de kan ha mer att försvara sig med. Och Moses säger: Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Ja, att de skulle vara stilla, det betyder ju inte att de satte sig ner i sanden och tog fram en picknickkorg och drack kaffe. Att vara stilla, det var att låta det bli stilla här inne. Där det bubblar och kokar och jäser och där man skriker och förbannar. Det är att vara stilla. Herren ska strida för er mot de onda människorna. Ni strider mot ondskans andemakter. Först och främst genom att bli stilla i ert inre och genom att välsigna. Det är en viktig väg till seger här. Och det är viktigt att ni ser alla de hämndesalmer som det står talat om i Saltaren. Det är fullt komil få att komma inför Gud och säga som det är. Jag befann mig för en tid sedan i en lång och besvärlig kris. Med en människa vars grepp jag så att säga inte kunde komma ur. Jag hade inga flyktmöjligheter. Och jag hade ingen möjlighet att liksom lösa mig själv ur det här. Gång på gång kände jag hur vredens andemakter tog tag i mig på nytt. Och Herren ledde mig till psalm 37. Och genom att läsa den psalmen blev jag så fri. Så att jag kunde stå rak också i situationer där folk efter de enskilda sammandrabbningarna sa: kan du stå på benen? Kan du fortfarande stå på benen? Så låt oss läsa ett stycke av Saltaren 37. Harmas inte över det onda, avundas inte dem som gör orätt. Ty som gräs blir de snart avhuggna och som gröna örter vissnar de. Förtrösta på Herren och gör vad gott är. Förbli i landet och bemöda dig om redbarhet och ha din lust i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset och din rätt som middagens sken. Var stilla för Herren och hoppas på honom. Harmas inte över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med onda planer. Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara. Harmas inte, därmed gör du bara illa. Ty de onda ska bli utrotade, men de som väntar efter Herren, de ska besitta landet. Ännu en liten tid så är den ogudaktige inte mer. Och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men de ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Den ogudaktige stämplar mot en rättfärdig och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer. De ogudaktiga drar ut svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta den som vandrar i redlighet. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista sönder. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktiga stora gåvor. Ty de ogudaktigas armar ska sönderbrytas, men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner de frommas dagar och deras arvedel ska bestå i evinnerligen. De ska inte komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar ska de bli mättade. Ty de ogudaktiga ska förgås, Herrens fiender är som ängarnas prakt, de försvinner som rök, ja de försvinner. Den ogudaktige lånar och kan inte betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild, ty Herrens välsignade ska besitta landet, men det som han förbannar ska bli utrotade. Vem förbannar? Jo, Herren. Du välsignar. Herren tar hand om de onda människorna. På det sättet övervinner du det onda med det goda. Låt oss tacka Herren. Herre, vi är kallade av dig till att bli övervinnare. Och vi är övervinnare med det goda och inte med det onda. Och vi tackar dig för att du ska lära oss att övervinna det onda med det goda. Jag vill nu be dig, Fader, för var och en här som nu befinner sig i någon kris, där det är aktuellt att just övervinna det onda med det goda. Du ska hjälpa honom eller henne, Fader, att lämna in ärendet till din domstol. Och du ska förhärliga dig själv såsom en rättvis och rättfärdig Gud. Och du ska följa oss i alla våra livsdagar och påminna oss om detta som du nu har låtit mig få säga. Hur viktigt det är, hur oerhört viktigt, att fienden aldrig ska kunna ta vår glädje ifrån oss, utan att vi ständigt ska kunna övervinna det onda med det goda. Tills tiden är inne, att vi ska komma hem till dig, Far. Om det så ska ske genom martyrdöd eller genom att vi dör i vanlig ordning, det är din sak att avgöra, Fader. Men så länge vi är här på denna jorden vill vi tillsammans med dig övervinna det onda med det goda. Vi prisar ditt heliga namn. Amen, i Jesu namn.